This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad. Välkommen till En svensk tiger som idag ska ges ut på sjön. Vi ska prata om maritim historia. Hej Ola.
Ja, hej Henrik.
Hur mår du då?
Jo då, solen sticker fram över Stockholm och det gör mig alltid glad och pigg.
Och du är ute på en triumfturné med nya boken Sweet Hollow. Det regnar priser på dig också, gör det inte det?
Ja, det har regnat 3 i alla fall på sistone. Men det roliga är ju att vara ute och träffa så mycket folk som är fullkomligt fascinerade på nytt av den svenska immigrationen. Det är alltså ett ämne som har, tror jag, vaknat till liv väldigt mycket just på senare år. Va? Så att det är många som vill diskutera det.
Och när man emigrerade, då åkte man båt, eller hur?
Det gjorde man för det allra mesta. Och om man skulle till USA så gjorde man det definitivt.
En transnationell del av vår historia. Och då har vi med oss professor Leos Müller från Stockholms universitet. Hjärtligt välkommen.
Tack.
Du är då maritimhistoriker, säger man så?
Ja, det kan man säga. Mm.
Hur kom du in på det här havsnära ämnet?
Det är en ganska lång historia, skulle jag också säga. Jag började som historiker med att studera tidigt modern handel. Och då var det tidigt modern fjärrhandel. Och det handlade om sjöfart, så att jag kom via järnhandel och helt enkelt Sveriges utrikeshandel, så kom jag in på sjöfartsområdet och så blev jag så småningom expert på maritim historia. Då ska jag också säga expert på tidigt modern maritim historia.
Ja, men du har ju ett hum om det mesta. Jag har ju då haft nöjet att gå din kurs då i maritim historia. Jag har ju också då en bakgrund eftersom efter att jag började plugga historia 1995 så fick jag jobb som information officer, heter det, på Vasamuseet. Mm. Och där har jag också hållit mig kvar. Jag har ibland forskat om varför man bärgade Vasa. Och sen så har jag haft nöjet att läsa för dig. Och du kom nyligen ut. Du är en av redaktörerna till den relativt nyutkomna forskarantologin Sjövägen till Sverige. Från 1500-talet till våra dagar. Och den sträcker sig då in i nutiden också. Inte bara historia här utan andra discipliner också.
Ja.
Det här anknyter ju då till någonting som du har lagt märke till. Du brukar kalla Sverige nästan en ö. Hur var det?
Mm. Ja, visst. Man kan, om man tänker på kontakterna. Och då tänker jag på alla sorters av kontakter. Ekonomiska, sociala, kulturella. Så nästan alla kontakter som Sverige har haft historiskt går åt söder, syd och väst. Och då kan vi säga, tycker jag, Sverige nästan som en ö. Och det är definitivt det havsnära läget har präglat svensk historia väldigt tydligt. Definitivt från 1500-talet, men ja, man kan gå hur långt tillbaka som helst. Såklart, vikingatiden är också väldigt starkt präglat av förbindelsen över havet. Ja.
Och samtidigt är det då så när man så att säga tänker på svensk historia, så tänker man på den landbaserade historien och då betyder det här är någonting, och inte så mycket då på den maritima historien. Mm. Det här är någonting som du har funderat över, eller hur?
Ja, det har vi funderat, inte minst i boken tycker jag. Vi är flera stycken som har varit med om att skriva det. Och jag skulle nog säga att det finns någon slags paradox mellan å ena sidan den bilden vi har av svensk historia som är ganska, där havet är ganska frånvarande. En bild som bygger framförallt på 1800-tals nationalism som är inåtriktat agrar med ett ådalbonden som ideal och så vidare. Och sen, vad ska man säga, den riktiga historien eller den bredare historien där havet spelat oerhört central roll för den svenska statens framväxt från 1500-talet framåt. Ja. För det är den svenska statens förmåga, den svenska örlogsflottans förmåga att skydda sig exempelvis mot Danmark, men sen också i konflikter mot Ryssland eller den polsk-litauiska väldet ju, som Sverige växer fram. Så att jag skulle också säga att den här förmågan att skydda landet från havet och använda hav som förbindelselänk är central för stor del av den svenska historien. Men det är klart, det här förändras 1809, som bekant.
Det ska vi komma till. Ola, har du någon relation till havet?
Den är väl av sentimental natur. När jag växte upp i Västervik, som var en sjöförarstad, och alla mina vänner var ju ute med sina segelbåtar ständigt. Jag kommer aldrig riktigt in i det där, så jag har nog landbons sentimentala relation till havet.
Och där kommer ni in på någonting som är väldigt ofta återkommande när man pratar liksom om, när man tittar på svensk kultur till exempel. Ulf Lundell sjunger om jag vill bo i öppna landskap, nära havet vill jag bo. Och Marie Fredriksson sjunger om att jag vill ha ett hus vid havet och ta mig till havet och gör mig till kung. Och svenskar har väl nästan rekord i att ha fritidsbåtar, tror jag. Jag tror att det finns mer än 1 miljon fritidsbåtar i Sverige. Och vi är väl nu, är väl 9 miljoner, hade vi blivit det? Ja, just det. Ja, så det är ganska, finns det en paradox här, Leo, så att om man vill köpa de här sjönära stugorna men vi bor i de här fiskebodarna och man betalar överpriser för allting, och Hammarby sjöstad har liksom blivit någon sorts modell av modernt boende, att man ska se havet, men ändå så identifierar vi oss inte med havet. Finns det en paradox här i svenskheten?
Ja, precis. Jag tycker att det finns någon slags av paradox. Ja, att vi uppfattar å ena sidan havet som har gått väldigt självklart. Som någonting man inte behöver fundera över eller reflektera över. Men samtidigt ingår havet i väldigt tydligt i den svenska självbilden. Eller bilden av den perfekta semestern. Ja. Det goda livet och sommaren, den svenska sommaren. Ja.
Början på 1800-talet, i samband med Napoleonkriget, så händer någonting väldigt dramatiskt i Sverige. Mm. Sverige har då tidigare varit ett rike med havet i mitten. Mitt i Sverige har Östersjön legat, och på ena sidan då det som idag uppfattas som Sverige, på andra sidan då den andra rikshalvan, Finland. Och man har tidigare dessutom haft baltiska provinser och så vidare. Men vad är det som händer då?
Ja, under det finska kriget så förlorar Sverige alltså Finland, och i nästa steg så förlorar man också kontakten, eller man förlorar svenska pommen, vilket var ganska viktigt del av riket också under 1700-talet. Så det här sjörike som satte mitt i Östersjön med huvudstaden mitt i Östersjön omvandlas till det territoriella Sverige som vi känner idag, ja, det avlånga landet. Och ja, som bekant så det här är oerhört dramatiskt, eller traumatisk händelse som påverkar hur den svenska nationalismen sedan utvecklas under 1800-talet. Och jag skulle nog säga att det här är också en händelse som innebär att svensken vänder sig inåt landet. Ja. Och det har vi sagt tidigare, att nationalismen blir balansbaserat inåtriktat.
Agrarnationalismen. Ola?
Nej, alltså jag tror att det finns all anledning att påminna sig vilket stort skifte det där är i svensk självbild. För som du säger så är ju Sverige, alltså före den här tidpunkten och kanske framförallt under sent 1600-talet, land som är runt som en boll med Stockholm i mitten. Och jag tror att någon har räknat ut att det finns någonting i stil med 4 religioner och 12 språk på den här landytan. Och den här bilden av Sverige som det extremt homogena och enhetliga, lilla, långsmala, fredliga landet är ju en produkt av 1800-talets tänkande. Så det där tycker jag man ska påminna sig så ofta man kan.
Mm. Jag tycker också ska komma ihåg att om Stockholm ligger i centrum av det här riket, så är det också så att Stockholm länkas till de här delarna med vattenvägar. Och då menar jag inte bara norr, syd och väst, utan också åt väst. För Mälaren var en väldigt central del i det här.
Och så bygger man Göta kanal så småningom. Men det är en lite annan historia. Det sker också då en förändring i den svenska örlogsflottan, eftersom Sverige har ju då haft en av världens absolut första örlogsflottor, eller hur? Man är väldigt tidig med det.
Ja, det finns en ganska stor forskning om den svenska örlogsflottan under 1500-talet. Jo, och man kan säga att efter Gustav Vasa så byggde framförallt under Erik den 14:e så byggde man en oerhört stor flotta. Och det har uppskattats att den var idag Europas största. Men man ska också komma ihåg att den här flottan försvinner ganska snabbt. Så det går väldigt mycket upp och ner beroende på var man behöver fartygen och vilken typ av fartyg man behöver. Så till exempel i kriget mot Danmark behövde man väldigt stor flotta med stora fartyg och så vidare. Sen när det nordiska körskriget är över, talar vi om mitten av 1500-talet. Ja. Och man börjar kriga mot ryssar, så behöver man helt annan typ av båtar eller fartyg. Ja.
Så när man förlorar Finland så har man då sagt att man övergår från en blue water navy till en brown water navy. Det vill säga att man övergår då från de här stora, stolta örlogsfartygen till den mer kustinriktad flottan.
Jag skulle nog säga att efter det finska kriget framförallt så går man över till en helt ny typ av strategisk tänkande om hur man ska skydda landet. Ja. Och det ser vi inte minst i det här så kallade centralförsvarsdoktrinen. Ja, där man planerar att huvudstaden ska flytta in mot centrum. Ja, alltså mot mitten av landet. Och den stora örlogsbasen, Karlskrona, den blir helt obsolet. Den ligger liksom fel, ja, med tanke på den och den ryska faran. Och vi ska komma ihåg att Ryssland börjar bygga ganska snabbt efter att de har tagit över kontrollen över Finland. Så börjar man bygga en logisk bas på Åland. Ja. Den som blev sen fästningen Bomarsund.
Som inte gick så bra för kriget, vill jag minnas. Nej. Men här ser vi alltså en sorts dubbelhet i synen på havet. Dels är ju då havet det är handel, det är näring, det är fiske också, det får man inte glömma bort. Och det är också liksom en sorts kustnära produktion av varv och liknande. Men havet är också ett hot. Det är också fienden riskerar att komma. Och inte minst Västervik kommer. Men det var på 1700-talet och bränner ner staden. Du kommer ju från Västervik.
Ja, det talades fortfarande om detta.
Ryssen kommer över havet. Och idag så man diskuterar fortfarande och så vidare. Ser vi där någonstans liksom den här tvehågsna känslan inför havet, att det är både ett löfte och ett hot?
Ja, och jag tycker det här med ett löfte, det skulle jag nog säga att det är ganska den med positiva synen på havet, alltså som sagt kopplingen till skärgården, till semester, den soliga sommaren. Det skulle jag nog säga kanske framförallt 1900-talets fenomen, alltså där man börjar se semester som riktigt semester. Och jag tycker det är ganska intressant om alltså att den ekonomiska synen med handel och sjöfart, att det blir frånvarande i den här bilden av semestern. Jo, att det är någonting som man inte vill riktigt se i skärgården. Ja, det ska vara fint, det ska vara segelbåtar och klockande vatten. Och, ja.
Jag har till och med sett att man ska lägga ner färjetrafiken på Stadsgården och sedan bygga ett sjöfartsmuseum.
Ja.
Man, så att säga, ska, ja. Men det är en parentes. Men om man då början på 1800-talet, där kommer liksom, vi ser moderniteten komma. Och det här är då med, så, Sverige och handeln och sjöfarten under 1800-talet, hur skulle du beskriva den?
Ja, vi har alltså och, framförallt under andra halvan av 1800-talet så får vi igång en stor exportboom i Sverige. Alltså man börjar exportera väldigt mycket stora volym, tunga exportprodukter. Och allt det här måste naturligtvis fraktas, ja, så det går på båtar. Så att sjöfart blir väldigt viktigt för vad vi brukar beskriva som industrialisering i Sverige. Ja, därför att helt enkelt exporten av de svenska produkterna finns i centrum av industrialiseringen. Det är en av de viktigaste aspekterna av det. Men samtidigt tycker jag är det viktigt att komma ihåg att det är inte bara svenska fartyg som fraktar de här varorna, som fraktar sågade varor från Sundsvall eller bredd från Sundsvall eller så småningom pappersmassa och så vidare. Utan det är faktiskt väldigt ofta också utländska fartyg. I stor utsträckning är det norska och engelska fartyg. Men så det finns, skulle jag nog säga, viss konflikt mellan å ena sidan den svenska industrialiseringen och det här förstörelsen av vad sjöfart faktiskt borde betyda. Men i slutet av 1800-talet ändras det här. Och när vi kommer in på 1900-talet så växer den svenska handelsflottan väldigt starkt och blir väldigt, väldigt viktigt del av ekonomin, drivande. Ja. Och Sverige får massa stora rederier, ja, som går den genombrottet för den så kallade linjesjöfarten. Ja, den kommer ungefär.
Vad är linjesjöfart för någonting?
Alltså det är egentligen sjöfart där stora fartyg trafikerar speciella linjen. Det som är den gamla sjöfarten, det tidigt moderna, också det som dominerar under stora delar av 1800-talet är så kallat trampfart. Jo, där båtar går helt enkelt från hamn till hamn utan att ha någon tidlig tidsplan. Eller,
ja. Man kommer fram till en hamn så tar man den last, ja, man precis, åker få. Ja.
Och så får man vänta där och förhoppningsvis så får man en last och går man till nästa hamn och så vidare.
Och linjesjöfarten var det mer organiserat. Exakt, ja. Byggde det här på genombrottet av telegrafen och sånt där? Man kunde kommunicera.
Framförallt så byggde det på ett antal överenskommelser, som internationella överenskommelser som man slutade i slutet av 1800-talet. Så man började få de första fasta linjerna, till exempel mellan England och USA. Det som vi började med emigrationen till USA. Och faktum är att nästan alla svenska emigranter kommer via Liverpool. Och det beror just på det linjebåtar som transporterar dem.
En Cunard Line eller White Star Line. White Star, lägger också till,
kan du berätta, för där ser man ju då att lasten då inte bara var trävaror från Sundsvall. Mm. Jag antar att järnmalm och sånt där. Och järnprodukter, stångjärn kanske, som var också viktigt. Men man hade också människor i lasten. Man hade emigranter. Du som är expert på emigration nu med din bok. Vad kan du berätta om den här delen av den maritima historien?
Jag tror jag ska vara väldigt försiktig med att utge mig att vara expert på detta, för det är så många duktiga forskare som har varit inne och rotat i just emigrationen.
Vi ska inte ha en fröken Friedman-debatt.
Nej, men däremot så kan man ju säga just det som du är inne på, att det här blir en väldigt viktig ekonomisk sida av sjöfarten under ska säga, senare delen av 1800-talet får vi kalla det för. Och de här stora emigrantlinjerna, där ju också Titanic är en del, har ju också agenter i Sverige som ombesörjer alltså att man ska helt enkelt uppmuntra svenskar att söka sig först då över från Göteborg till England och sen vidare över till Liverpool och där liksom ta då just White Star eller Cunard Line. Alltså de gör ju stora pengar på det här fram till första världskriget kan man säga, där det bryts.
Ja, det kommer det stora stoppet ju.
Ja.
Det är stora volymen, det är 1 miljon människor.
1,3 till och med från Sverige.
Ja.
Mm. Och man brukar väl säga att det är väl 3 länder som lämnar ifrån sig flest invånare per capita. Det är Irland, Norge och Sverige.
Mm. Där ser man. Då har vi också då en annan övergång här, nämligen från segel till ånga. Och det är ju någonting som man pratar väldigt mycket om inom den maritima forskningen. Vad kan du berätta? För det är mycket där. Det är ju inte bara då att man byter liksom framdrivningsmedel, utan det också sker då liksom en helt annan rekrytering av sjömännen och sjöfolket och så vidare.
Ja, det är väldigt mycket som förändras med det här skiftet från segel och träbåtar till ånga och järnbyggda eller stålbyggda båtar. Ja. Man ska kanske börja med att liksom konstatera att det här är oerhört långsam förändring. Så ibland vissa ekonomhistoriker talar om transportrevolution, men i det här fallet är det verkligen en evolution. Väldigt långsam gång.
Evolution. Det tar lång tid. Ja.
Det tar väldigt lång tid. De första kommersiellt gångbana och båtarna har vi redan kring på 1820-talet. Ja. Och de går exempelvis i Sverige, så de första linjerna faktiskt är postlinjer som etableras mellan södra Sverige och Tyskland. Men det tar 80-90 år innan man kan verkligen tala om att ångbåtarna ersätts av, eller segelfartygen ersätts av ångbåtar. Så det är väldigt långsam förändring. Den styrs av många olika faktorer, så den kanske viktigaste är faktiskt den tekniska utvecklingen inom ångmotor och så vidare. Med ineffektiva ångmotorer krävs väldigt stort, alltså båtar kan inte lasta så mycket, därför att de måste ta stora mängder av kol. Så om vi tittar på transatlantisk sjöfart, så är det faktiskt långt in på mitten av 1800-talet som man börjar, som det börjar bli effektivt ju, att utesluta segelsjöfart i trafiken till Amerika. Och det finns väldigt intressanta undersökningar som visar att segelsjöfarten faktiskt ökar precis före första världskriget, därför att man lyckas kombinera fördelar med modern teknik och segeltekniken. Så man kan kombinera det på ett väldigt effektivt sätt. Och det funkar fram till första världskriget. Så det är de tekniska förutsättningarna. Men minst lika viktigt är, man kan säga, de breda ekonomiska förutsättningarna. Till exempel, man ska finansiera ångbåtar. Så det krävs en helt annan volym på kapital. Så om vi tittar på hur segelsjöfarten organiseras. Det är ofta enstaka familjer, det är små rederier. Segelbåtar kan man äga i relativt små hamnar runt den norrländska kusten och så vidare. Om vi går vidare och börjar titta närmare på ångbåtar, så det krävs mycket mer kapital och det funkar helt enkelt inte på familjebasis. Man måste samla mycket mer kapital. Det är stora investeringar. Men det blir också mycket mer effektivt. Och det tredje stora skiftet är naturligtvis, som du nämnde redan, det här med att socialt talar vi om en helt ny organisation. Det är helt annan hierarki. Det krävs folk som har kunskaper om hur man använder ångmaskiner, hur ska man reparera ångmaskiner och så vidare. Så det är också stora sociala skillnader. Så visst, man kan också säga att under bilden av sjöfart under segelfartingens tid är helt annan. Det är mycket mer romantisk Men äventyrslisten, ja. När vi tittar på ångbåtar, ångbåtstrafiken, det är mycket mer industriell, mycket mer lik fabriksmiljö, om man säger så.
Och det är kanske här också som romantiken kring segelfartygen föds. Jag har ju tittat på sjömansvisor då, och då, om man tar till exempel Evert Taubes kända Möte i monsunen, som de flesta svenskar kan tralla med i något sådär, i de här cirka 100 verserna som det är. Nej, nu överdriver jag, men ändå. Där har vi då ett modernt ångfartyg som de möter. En fullriggare, det var ådets namn, var tajfun. Och det typiska med den här fullriggaren som man möter då i monsunen på röda, när vi ångade för Röda havet upp, är ju också att det är ett finskt fartyg. Och det där tror jag anknyter lite grann till det här att man på Åland till exempel väldigt sent satsade på. Man köpte upp billiga gamla segelfartyg.
Ja, alltså de har på Åland så finns den här Gustav Eriksson, jo, en räddare som lyckades faktiskt driva segelfartyg så långt som på 30-talet, jo, på 1930-talet. Men då ska man också nämna i det här sammanhanget att de här segelfartygen, de går oftast på Australien. Därför då är det fortfarande på något sätt effektivt. Jo. Det är väldigt långa träder och ja, de fraktar framförallt spannmål. Ja. Dessutom så finns det en ska säga tilläggsförklaring, jo, att på den tiden, på 30-talet, 20-30-talet, så fanns det fortfarande krav på att sjöofficerare skulle ha praktik på segelbåtar. Och det här var en av skälen varför Eriksson kunde fortsätta så pass länge. Ja.
Han fick gratis arbetskraft från?
Jag vet inte om det var gratis, men i alla fall det fanns ett skäl att hålla det här igång. Därför att officerarna behövde helt enkelt visa att de faktiskt kunde segla.
Ola? Jag bara tänkte det, Henrik, att du börjar leder in oss på det här med att de här förändringarna, mentalitetsförändringar kring både vilken typ av båt man färdas med och sjöfarten i sig har ju satt stora avtryck både i folksjälen och i litteraturen. När det gäller just den här sena rederiverksamheten på Åland så finns det ju en fantastiskt bra boksvit, romansvit av den finlandssvenska författaren Ulla-Lena Lundberg som i tre romanerna skildrar precis det du talar om. Och det är, de böckerna vill jag gärna passa på att rekommendera.
Vad roligt. Men så sker det också en annan social förändring, nämligen att tidigare har man då till segelfartygen rekryterat sjöfolk från kustbygder. Bohuslän, Roslagen och så vidare och så vidare. Men i och med den här industrialiseringen och då, som du då beskrev också, att man behöver till exempel teknisk expertis för att sköta om ångpannan. Chiefen heter det väl, ja, maskinisten ombord. Så börjar man istället rekrytera sjöfolket från storstäderna. Det här är ju en ganska, varför gör man det, varför är det inte bra, det är väl fortsatt bra att ha sjövant folk från kustbygden, varför ska man börja rekrytera folk i Göteborg och Stockholm för istället?
Jag tror det här hänger samman med att dels urbanisering, jo, att helt enkelt du har mer folk i städerna så det är lättare att rekrytera folk därifrån. Men sen en annan aspekt är också att de små rederierna, till exempel i Roslagen eller runt Norrlandskusten, de blir allt mer obsoleta. Ja, det är den här stora trafiken, ångbåtrederier, de kräver väldigt mycket kapital och då börjar helt enkelt koncentrationen i Stockholm och Göteborg blir allt tydligare. Och vi har under 1800-talet så har vi i stort sett två centra för rederier och det är Stockholm och Göteborg. Så var det inte i mitten av 1800-talet. Då var det fortfarande oerhört spritt. Ja.
Det finns en sista sån här högkonjunktur i Roslagen, vet jag. Det var runt 1900 någonting sånt här.
Alltså, nu kan jag inte detaljer om det här och det poppar upp lite mindre sådana här konjunkturer beroende på. Ja, det finns vissa faktorer. Så till exempel under mellankrigstiden så får vi ganska omfattande ska man säga, smugglingstrafik till Baltikum. Ja.
Eller är det där? Smuggling håller du mycket på med.
Eller smuggling till Baltikum.
Du gillar smuggling och pirater.
Men under mellankrigstiden så är det egentligen spritsmugglingen från Baltikum. Ja. Så väldigt mycket av den sprit som dricks på 20-30-talet kommer faktiskt från Estland. Jo. Och det finns ganska ny väldigt spännande bok om sån här spritsmugglingen till Skåne, jo, som kommer från Tyskland och Danmark.
Och kräftor kräver dessa drycker som ja, tänks ja, som ja, bodde
precis,
i Roslagen.
Ja, ja. Så har vi detta. Men alltså, så jag menar, när jag säger att de stora rederierna koncentreras till Stockholm och Göteborg, då menar jag inte att all sjöfart eller all båtliv försvinner från Bohuslän eller Skåne eller Roslagen. Men det får en annan karaktär och det blir mycket mer småskalig. Ja. Det blir och mindre viktigt också, naturligtvis. Och kanske mycket mer konjunkturbetonat, som det vi nämnde med man får spriten. Det blir aktuellt under vissa år. Ja.
Man får tillägga där också att den här koncentrationen du talar om är väl också en följd av järnvägens framväxt. Mm. Så att kusttrafiken förlorar i betydelse.
Och så börjar man sätta på sjömanskläder på de små barnen också. Mm. Runt sekelskiftet är väl ungefär. Mm. Är det bara då att brittiska Royal Navy är tjusigt och avundat, eller finns det, vad kommer det här ifrån? Att man liksom alla ska vara små sjömän, kungliga flottan?
Det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Nej. Det är någon slags av idealisering som kommer då. Det kanske hänger samman också med att man börjar se det här sjömanslivet med andra ögon. Det gamla segel- och fartygslivet blir så pass avlägset att man kan börja drömma om det, romantisera och så. Så börjar man läsa Louis Stevenson-romaner.
Om Moby Dick.
Ja, Moby Dick.
Vilken är din favoritroman om sjöfolk? Du har pratat lite grann när det återkommande. Mm.
Alltså det jag tycker är intressant, som vi också har varit inne lite på här, hur mentaliteten kring det här förändras och också hur alltså sjöfarten förändrar kanske mentaliteten i land.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Du lyssnar på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.
Före det här inspelningen så satt jag mig faktiskt och bläddrade, jag ska inte läsa om, men jag bläddrade igenom noga två av mina favoritböcker på det här området, och det är Harry Martinsson. Hans två tidiga böcker, Kap farväl och Resor utan mål, där han i väldigt fri form skildrar alltså sin egen, ska säga, mycket starka frihetsupplevelse av att komma ut som ung sjöman. Och då talar vi alltså om moderna, alltså ång- och dieselfartyget eller han är ute på. Men också den här stora och starka känslan han får av att upptäcka världen. Och han har idéer där som han utvecklar, som jag tycker har kommit bort lite i den svenska diskussionen, som är relevanta och spännande när han talar om världsnomaden och världsmedborgaren och hur han alltså både känner förundran över hur olika det är i olika delar av världen, men också känner väldigt stark släktskap med människor han träffar helt andra håll. Han försvinner ju till och med ett år i Indien och ingen vet riktigt vad han hade för sig. Så att där händer någonting med mentaliteten också som jag gärna vill höra dig kommentera. Alltså för att den här mycket starka frihetskänslan som man fångar tror jag också är någonting som finns i mer populära framställningar av sjöfart och så.
Mm. Jag kommer ju tänka på min egen släkt. Min mamma kommer från Göteborg och då människor gick till sjöss i min släkt på olika sätt. Det mest är att man diskade sig över Atlanten med Svenska Amerikalinjens fart. För det kunde man. Men det var ju då man fick mest hört talas om när jag växte upp. Jag hade träffat vederbörande, men det var morbror Charles som han hette. Alltså min mammas morbror Charles. Vad blir det? Min mormors bror blir det då, va? Någonting sånt. Ja, just det blir det. Och morbror Charles, han gick till sjöss och så blev han steward på Svenska Amerikalinjen så småningom. Och här ser man ju då en klassresa. Det vill säga, han fick en väldigt tjusig uniform när han kom hem till Göteborg. Och så kunde han då berätta hemma i Göteborg om att i Amerika, där kan man inte bara lyssna på radio, där kan man se människorna som pratar i radion, i själva radioapparaten. Där han alltså sett television. Men alltså hela tiden här att det var liksom morbror Charles var den här beundrade internationalist, bara att han svängde som engelska uttryck och så vidare. Och där ser man ju då någonting som händer under första världskriget, är det väl då, eller före och efter första världskriget. Innan första världskriget, emigration. Svenskan utgör last. Och det finns ju lite kultur kring detta också då, samtida visor och så vidare. Mm. Men sen så efter första världskriget, då blir svenskan sjöman liksom, i mycket högre grad. Det händer. Eller har jag fel?
Jag vet inte om man kan säga att svenskan blir sjöman. Däremot tycker jag att vad vi börjar närma oss är det här internationella och sjöfart. Mm. Och den här kontrasten mellan det nationella och det internationella. Och det är klart att om vi tittar på hela den maritima sektorn, den är oerhört internationellt eller kosmopolitisk eller transnationell, hur du vill kalla det. Och de som ingår i liksom, den här världen, den maritima världen, blir såna här världsnomader. Ja. De kanske har en nationell identitet, men det blir väldigt fliktigt. Därför att de möter så pass många andra. Du nämnde det här med att han slängde sig med olika engelska uttryck. Alltså, om vi tittar på hur människor ombord kommunicerar, det är otroligt blandning av massa olika språk. Ja. Och det är faktiskt fortfarande så. Så även idag, om vi tittar på besättningarna på stora fartygen, Maersk, containerfartyg eller stora oljetransporter. Så det är oerhört internationella besättningar. Vi har 80-90% filippinare, sen lite befäl från Rumänien eller Ukraina och sen några från Skandinavien. Så det är oerhört internationella miljö och det innebär en massa saker. Ja. För identiteten och för hur man uppfattar de andra. Men jag skulle nog inte vilja säga att det här betyder att svenskan blev sjöman. För vi talar fortfarande om relativt få människor som faktiskt gör det här jobbet. Om vi talar om emigrationen, 1,3 miljoner. Så här talar vi om, ja, i bästa fall några tusen. Ja, och de blir faktiskt färre och färre under tiden genom att sjöfarten blir allt mer effektivt och det krävs allt färre människor.
Ja. Men det man kan tillägga ändå är väl då att de här fåtaliga människorna får ett väldigt starkt genomslag i kulturen och populärkulturen.
Exakt, därför är det så exotiskt och så spännande. Så det får enormt impact. Det stämmer.
Så man kan nästan se, om man tänker på vad du började det här samtalet med, så kan man se en rörelse där Sverige så att säga förlorar sitt hav och blir nationellt. Sen på någon mening så skapar man återigen kontakt med havet och Sverige blir mer, alltså får bättre kontakter internationellt och blir också mer intresserat av omvärlden. Är det korrekt?
Ja, som 1700-tals historiker så skulle jag nog säga att vi var det på 1700-talet också. Det är snarare så att den här kopplingen, det internationella, blir mindre framträdande. Jag skulle nog säga att det försvinner lite grann i början av 1800-talet. Med den inåtvända nationalismen. Men sen kommer det tillbaka. Mm. Ja. Ja, det skulle
jag nog. Om man lyssnar på Carl Michael Bellmans den här Stolta stad, så börjar ju den med sådana här pratsektion. Och den utmärks av att det är massor med språk som man pratar i Stockholm. Vad är stads? Rumpelodda trappan. Djurgården, per jävla besitta vart fan. Och alla de här språken. Och sen kommer 1800-talet och då ska man ju då konstruera svenskheten, nationalstaten. Och det är, vad heter han, Skansen-gubben? Hazelius heter han.
Alltså Arthur Hazelius.
Ja, tack. Och då åker han till Dalarna, har jag ju tittat lite grann på bland annat, och hämtar svenskhet i Dalarna. Vad är det för speciellt med Dalarna då? Jo, det är ett inlandslandskap. Det har ingen kust.
Men Siljan.
Siljan, men det har ingen kontakt med det transnationella. Ingen kontakt med det internationella. Och så tar han alla de här prylarna som man hittar i Dalarna, så grundar han Nordiska museet, som inte får heta Svenska museet, för vi får inte göra norrmännen ledsna, för vi är union med Norge. Och så grundar han Skansen. Och Skansen ligger på en ö, Djurgården. Och där representeras ju då Skåne och alla möjliga, Jämtland och alla bygder. Men man lyckas placera Skansen på Djurgården utan att ha någon kontakt med stranden. Mitt på Djurgården, och det finns inga kust. Roslagen finns inte på Skansen. Bohuslän finns inte på Skansen. Utan det där inlandscentrerade som finns på Skansen. För det är det som är svenskhet. Och det hänger ju samman med som Maja Hagerman till exempel, vetenskapsjournalisterna, tittar på med vad är det för unikt med Sverige då? Jo, vi är rasrena germanska arier som inte har haft någon som helst kontakt med omvärlden under hela vår historia, utan tack vare den här splendid isolation så har Sverige bevarat den renrasiska ariska rasen. Så det här är ju väldigt ganska starka konstruktioner som väl då utmanas, skulle jag hävda, efter första världskriget ändå, i och med att man då öppnar upp för en romantisering av sjöfart.
Just den där nationella tanken är ju också en paradox, alltså den har inbyggt sin egen negation i sig, i detta att man samtidigt framställer Sverige som just rent för att det har varit obesudlat och inte haft kontakt med resten av världen, samtidigt som man då romantiserar erövringskrig och stormaktstid och sådär. Så det går ju inte riktigt ihop, den där ekvationen.
Jo, det gör det. För man exporterar svenskhet. Ja, ja. Det är svenskheten som ger sig ut utomlands. Det är likadant med vikingen. Vikingen ger sig ut och liksom sprider svenskhet i världen. Men det är ingen kommunikation i alla de här romantiseringarna av vikingatiden, om att de liksom, för vikingarna gjorde ju faktiskt det, där man kan prata om att det fanns vikingar. De tog ju liksom kultur, idéer, mynt, arabiska mynt och så vidare in till Sverige, men det kommunicerar man inte.
Och ett och annat arvsanlag kan vi tillägga. Den DNA-forskning. Så.
Men då kommer vi då in på det som jag är intresserad av också, det här med. När jag började segla till sjöss i maskin var jag trimmer på Eileen Alana, som Evert Taube sjunger. Eller en ung man, Carl Alfred var hans namn, han for så vida ifrån hamn till hamn. Han var så lycklig med sitt fria liv, han hade ännu ej förlovat sig.
Till nästa gång, Henrik, får du ta med dig din ukulele eller
din banjo. Med min banjolele, tack. Thank you very much. Det vill säga att det sker då den här kulturella inbrytningen av sjömannen.
Sjömansvisan.
Ja, och sjömanslitteratur och så, du är inne på Ola och så vidare. Vad är detta för någonting? Vad är det för Sverige som skildras i de här visorna, till exempel?
Ja, kanske ska börja med att, ja, när får det här genombrottet? Alltså vi talar om mellankrigstiden och kanske precis efter kriget. Och då tycker jag att det finns den här motsättningen mellan å ena sidan då redan färdiga, obyggda nationen av Sverige, den här välfärdsstad som räcker på många sätt åt sig själv. Och så vill man få något exotiskt, då, något spännande. Och då erbjuder den här sjöfarten kontakten med de exotiska länderna precis detta. Ja. Och det, jag menar, det stora intresse är just för det exotiska. Jag skulle nog säga att den här typen av kanske litteratur, det är överdrivet, men definitivt när det gäller Schemans visor så är det väldigt mycket Argentina, det är väldigt mycket Latinamerika, Australien och Stilla havet och sånt. Så det finns någon slags romantiserande bild. Ja. Man vill ha något, man saknar något sånt. Ja. Jag funderar på, ja, nu, du tog upp frågan, eller, det här kommer upp alltså någon gång på mellankrigstiden nu. Jag skulle nog vilja fråga er, varför är det så att det försvinner efter andra världskriget? För jag menar, det här är långt ifrån, det här var populärt under mellankrigstiden och kanske precis efter andra världskriget, men idag, nej.
Jag har fler frågor på samma tema faktiskt. Mm. Om det här är mellankrigstidens bild av sjömannen som alltså då upptäcker världen, Australien och Sydamerika. Och vi ska komma ihåg att precis samma rörelse finns också inom norsk, både litteratur och populärkultur, så talar man mycket om Sydamerika plötsligt under de många sjömän som har med sig erfarenheter hem. Men efter andra världskriget, som du säger, blir det tyst, och det är i förlängningen, det här kan du mera med ja, men i förlängningen så finns väl också en modernisering av sjöfarten, att du behöver färre och färre människor och det är containertrafik som tar över, så att det blir färre och färre berättelser egentligen. Men den stora berättelse som jag tycker är underligt att den saknas både i film och tv och romaner och även alltså i musiken då. Det är det stora antal svenska sjömän som faktiskt hamnade på den allierade sidan under andra världskriget. Alltså där finns ett stort antal berättelser, det finns många som dör. Jag tror man har räknat ut att det rör sig om åtminstone tusentalet svenska sjömän som går under andra världskriget. Men det där är en stor tystnad i svensk maritim historia. Det har skrivits några böcker om det, men inte särskilt många. Och det är en sorts tystnad som sänker sig, och jag har inget riktigt bra svar på varför.
Kan det vara en berättelse om Sverige under andra världskriget som liksom den här igelkotten som rullade ihop sig och vände taggarna utåt, att det här transnationella inte riktigt passar in i den berättelsen?
Jag tror ändå att just igelkottsberättelsen har ändå fått så många piggar utdragna på senare år, så jag tycker nog att det borde ha getts plats för andra sidor av den här berättelsen. Men det där skulle jag gärna höra lite mer om från ett maritimhistoriskt perspektiv, just det här med Sveriges sjömän under andra världskriget.
Ja, Sveriges sjömän under första och andra världskriget. Alltså det finns en del ändå skrivet från forskarhåll. Men det är sant att det syns inte särskilt mycket, eller det uppmärksammas inte särskilt mycket. Och frågan är, varför är det så? Jag vet inte, jag tror inte riktigt jag har något bra svar på det. Å ena sidan så vi kan säga att det finns andra frågor som lyfts fram i samband med andra världskriget. Ja. Och det menar, det är ni två som kan det här mycket bättre. Och då är kanske den här frågan om sjömän som hamnar i Chile eller Argentina eller Australien inte så farligt. Ja. För här talar vi inte om några förintelseläger. Men det är definitivt väldigt viktigt historia att berätta, inte minst därför att de var så pass många. Ja. Det är väldigt många sjömän som hamnar på andra sidan, ja, och som går antingen i allierade sjöfart eller som går under svensk flagga, neutral flagga i Atlanten och i Stilla havet och som försvinner. Och det finns en del liksom beskrivet om hur man till exempel försöker få dem tillbaka till Sverige, vilket verkar vara väldigt krångligt, och det finns oerhört krångliga historier om hur folk tar sig genom Sovjet eller tillbaka i Ningbo-båten till exempel, ett känt exempel. Jag kan inte riktigt komma på något annat förklaring än det här liksom, att andra världskriget i Europa är så pass traumatiskt att det här känns inte som så tungt
att ett antal svenskar gick i tjänst, tog värvning till exempel i Waffen-SS är moraliskt komprometterande och därför någonting vi behöver diskutera, men att betydligt fler då faktiskt var i tjänst hos de allierade, inte minst till sjöss, är alltså inte lika besvärligt att hantera helt enkelt.
Samtidigt så är det ganska spännande historier. Alltså jag skriver ju en del om den här, man förhandlar ju till sig de här tillstånden ganska en ganska stor möda i Sverige. Att man skulle då både ha överenskommelsen med tyskarna och med britterna framförallt. För att då liksom få den här transittrafiken igång. Och det var, men som du säger så han, sjöfolkstermen som jag har stött på är ju då att man seglade utanför blockaden, heter det. Och det jag tycker ändå låter som en ganska spännande historia. Men vad man dock kan säga är att efter 1945 så går den svenska sjönäringen verkligen igång. Eller hur? Vi får en högkonjunktur inom sjönäringarna.
Ja, det får man nästan alltid när det gäller Sverige och krig och precis efter krig. Därför att Sverige har varit neutralt och då har man i stort sett hela tonnaget är oförstört. Det ser man kanske faktiskt framförallt efter första världskriget. Tyskland var oerhört viktigt sjöfartsnation före första världskriget. Och det tyska tonnaget försvinner. Och då när vi tittar på tidigt 20-tal, då Sverige upplever, ja, ska man säga någon guldåldern, ja, gyllene perioden för, ja, det är så mycket man kan frakta. Och det är lite grann samma sak efter 1945.
Och den svenska varvsindustrin.
Ja, jobba för att inte
det var ju då med mig som helst göteborgare. Jobba varvet, gjorde man ju.
Ja, det man jobbade på varvet. Ja.
Ja, och det gick bra för den svenska varvsindustrin.
Det är också oerhört intressant historia. Börjar faktiskt mycket tidigare. Alltså det är på 20-30-talet som de västsvenska varven börjar leverera fartyg. Och de levererar inte minst till norrmän. Så det är väldigt stor del av den här varvsproduktionen går på export. Och det gäller faktiskt även efter krigsperioden. Så efter 45 så levererar man fartyg till norska rederier. Och det är väldigt ofta fartyg som fraktar olja. Ja. För norrmän blir väldigt stora på att de får avtal med amerikaner. Oljefrakt och så levererar svenska varv fartyg.
Och här sätter vi på skeppet Vasa också. En herre vid namn Anders Fransén lokaliserar den här gamla 1600-talsbåten på Strömmens botten. Och den hade ju fått ligga kvar där om det inte hade varit så att det fanns en enorm svensk varvsindustri som då hade ett bergeribolag också som heter Neptunbolaget. Så bjuder Anders Fransén dem på två öl på Mosebacke och så lovar de att bärga den här båten, 1600-talsbåten, gratis. Och det gör man ju då naturligtvis av någon sorts marknadsföringsskäl, att man liksom vill lyfta upp den svenska maritima historien, bokstavligt talat, ur den bruna sörjan och visa upp den. Men jag tror inte man, när man drack öde med Anders Fransén, så tror jag faktiskt inte man tänkte på hur extremt dyrt det var att lyfta 1600-talsbåtar ur dyn. Men när man idag tänker på den svenska varvsindustrin så tänker man inte då på den här guldåren och decennier. Man tänker på 70-talet och varvskrisen och hur allting då bara puff försvann.
Nej, men när du började med det här så tycker jag två intressanta paradoxer. Det ena är du lyfter fram, du ser ett tydligt samband mellan den svenska rederinäringen och varven och Vasa. Men egentligen när man lyfter upp Vasa så är det snarare loksfartygs traditionen och loksflottan. Jo. För Vasa var loksfartyg helt enkelt. Jo. Kanske avsett för att frakta folk till Polen, men det var ändå loksfartyg.
Fransén fixar gratis dykare från marinen.
Marinen, gör han,
Sockholms örlogsvarv förser. Han är bra på att fixa grejer gratis, Fransén.
Jag tänker på Ostindiefararen i Göteborg och vilken entusiasm det väckte i Göteborg för stadens identitet för att bygga den här kopian. Och det är helt klart att det var kopplat till Göteborgs varvstradition. Men faktum är att inte en enda ostindiefarare byggdes i Göteborg. De byggdes alla i Stockholm. Men det passade väldigt bra för det historiska narrativet och för faktum att Göteborg faktiskt var en oerhört viktig varvstad. Men det var viktigt varvstad på 1900-talet. Så när jag går tillbaka till 1700-talet, det det passar inte riktigt.
Men kompaniet låg ändå i Göteborg.
Ja, det stämmer. Och faktum är att det fartyg som man kopierade, det hette Göteborg. Så det fanns en väldigt stark koppling till staden Göteborg. Men som sagt, varven låg då inte alls i Västsverige, utan den svenska varvsindustrin var i stort sett koncentrerad runt Bottniska viken och i ganska stor utsträckning också i Stockholm. Ja. Det finns ett, tycker jag, väldigt intressant kontrast mellan den tidigt moderna varven, ja, som nästan alla låg som sagt inne i Östersjön, bland annat i Västervik och nära
exempel,
Västervik.
Ja. Mm.
Och den här moderna varvsindustrin som ligger mellan Uddevalla och Landskrona.
Vad händer då med den svenska, varför går den svenska sjönäringen under? Det är ju inte bara varven utan även rederierna som är upplever en enorm kris. Vad är det som, för det går ganska bra för danskar och norrmän, eller hur?
Ja, man skulle kunna säga att alltså varven går otroligt bra fram till tidigt 70-tal. Ja. Och på 60-talet är Sverige ledande europeisk varvsnation. Och sen plötsligt, som du säger, alltså det försvinner. Den enkla förklaringen är globalisering. Ja. Att helt enkelt på, från 70-talet framåt så får vi en världsekonomi där detta med kostnadsfördelar blir mycket viktigare. Och då klarar man helt enkelt inte detta. Men förklaringen är lite mer komplicerad. Jo. Exempelvis så de svenska varven satsar allt för mycket på att bygga upp oljetonnage. Jo. Om vi tittar, och det är oljefartygen som hamnar i djupaste kris på 70-80-talet. Och det har att göra med den internationella situationen. Om man tittar på Danmark, där har man framförallt satsat på containertrafik. Så Maersk är idag världens största containerrederi.
Och det har också man Nordens största företag, eller hur?
Ja, ett antingen andra eller tredje, precis på gränsen. Mm. Ja. Statoil tror jag är större, men ja, det är definitivt en av de två, tre största. Ja. Helt enkelt vad jag vill säga är också att det handlar om felaktiga strategier, företagsstrategier. Och i viss mån så vi kan också säga att politik, ja, att från statens sida så först såg man varvsindustrin som oerhört viktigt, högteknologiskt. Man ville göra allt för att rädda. Ja. Och man trodde på 70-talet att det gick genom att investera sig genom krisen, alltså att ju mer pengar vi satsar in det, desto bättre kommer det gå så småningom. Det blev inte så. Ja. Det funkade inte. Och sen efter med misslyckanden på 80-talet så man kan säga att från statlig håll så släppte man varvsindustrin mer eller mindre och liksom inriktade sig på annat. Ja.
Det var någon sån symbolisk sprängning av Kockums traversen.
Ja, alltså, det, alltså, ja, ja.
Det här, alltså för mig som hälften göteborgare så är ju det här är liksom en sorts traumatiskt. Ja. Och det är fortfarande ett sår i Göteborgs själ. Vilket kanske då förklarar då Ostin i fara i Göteborg.
Definitivt. Ja, jag tror det här är en väldigt viktig förklaring varför det blev så viktigt och så identitetsskapande kring Ostin i fara i Göteborg. Och det, jag menar, Göteborg och Malmö är typiska exempel på det, för Kockums var så oerhört också definierande för Malmö som Götaverken och Ergberg för Göteborg. Men det är ändå så att det här är storstäder som liksom klarat sig igenom och de har en ny dynamik, ja, och det går bra för dem. Men om man tittar på de andra städer som var ännu mer beroende av varven, som Uddevalla eller Landskrona.
Intressant är också då 70-talet är att samtidigt som det här går under så sker det då liksom en jättestor revival för de här gamla sjömansvisorna. En ny generation, trubadurer som det heter upp 70-talet, börjar sjunga Evert Taube och alla de här på visbåten Promen tror jag till och med hette i Stockholm, och man liksom lyfter upp de här. Den svenska fritidsbåtsindustrin fullständigt exploderar på 70-talet för de här nya billiga plastbåtarna som då alla köper. Och så blir det liksom, kommer vi in då liksom med den här när man ska ha de här fritidsstugorna, expansion av fritidsområden också under 70-talet, som då gärna ska ligga nära havet och så vidare. Så att det, nu vet jag, jag kan ju inte då liksom vetenskapligt nu liksom bevisa att ja, men det finns ett samband här, men man kan väl det kanske, om vi ska vara lite fria av oss idag här då, säga att det är ändå intressant att det liksom är nästan samtidigt så där, att den här sjönära romantiken och åter eller liksom växer till sig då precis samtidigt som faktiskt sjönäringen försvinner. Nu
men det här arrangerar med ett kärgårdssemester då, ja. Genom brottet för ja, helt enkelt de nya semesterformerna. Ja. Och där finns utrymme för segelbåtar och även vanliga människor får råd att köpa dem. Och då börjar man helt enkelt ägna sina semesterdagar, sina semesterveckor åt att segla i kärgården.
Det som först genombrottet med personbilen efter andra världskriget.
Och sen först kom bilen och sen kom segelbåten, fritidsbåten.
Det skriver ni också om i sjövägen till Sverige. Den här, alltså, att den här fritidsbåten blir ju då också liksom en symbol för en återupptäckt maskulinitet. Att ute på Hagsjö, söndagsseglaren kan liksom stå där i kulingen och liksom ensam mot elementen. Och att också fritidsbåtssektorn blir ganska fredad från statlig inblandning, påpekas det väldigt intressant i boken. Att det där ser man fortfarande i fritidsbåtslivet som jag är en del av. Jag har fritidsbåt själv. Att det liksom i våra tidningar så står det ofta att nu ska staten lägga, ska man inte få full på sjön längre? Nej. Ska man inte få köra hur fort man vill med sin båt? Och ska man inte få tömma toatanken när man vill längre och så vidare?
Du nämnde det där, Henrik, med fredad zon för maskuliniteten, och nog har man hört en och annan väldigt dum replik fällas på sjön liksom i de här fritidsbåtssammanhangen om man tänker på könsroller.
Man kan säga så att det är aldrig ordet älskling uttalas kärleksfullt på sjön. Älskling! Det fantastiska män som vet hur man angör en brygga. Ni som är solbarkad hand håller skotet i spänn. Ni tystna, ni lugna, ni trygga. Som Tage Danielsson lät Monica Zetterlund sjunga i den här berömda sången.
Och ska vi hålla på med litterära allusioner måste vi ju i det här sammanhanget nämna Inger Alvéns roman S.Y. Glädjen, som är den främsta helvetes.
Jag tror inte alla lyssnare har hört talas om S.Y. Glädjen. Vad är det för något?
Nej, det är nog den fulländade, ska vi säga, helvetesäktenskapsskildringen till sjöss, om någon vill roa sig med detta.
Jag som har gått Göta kanal med min båt, som då kallas för Skilsmässodiket, kallas ju Göta kanal för. Och så finns det den här Killingen, inte gjorde vi den här ensamseglaren också, om du kommer ihåg den. På sin, ja, det var också en sån här helvetes skildring av livet till sjöss. Har du båt, Leos?
Nej, faktiskt inte.
Varför har du inte det då?
Ja, det blev inte så. När det gäller mina semestervanor så är det mer fjällen.
Vad sa du?
Fjällen.
Yes, inlandet. Ja, du har du semester ifrån det sjön. Det låter rimligt. Ja. Och du är inte heller någon större seger. Du har ju bjudit in dig massor med gånger till SU Pelikanen, min lilla segelbåt.
Ja, jag har faktiskt inte tänkt rymma helt och hållet från denna inbjudan, men samtidigt vet du så, min uppväxt just i Västervik botade mig lite grann från den här, ska vi kalla, allra mest påklistrade idylliska skildringen av segellivet. Alltså där fick man se en och annan baksida av den saken.
Ajda. Ja, Leos, du är också naturligtvis jättevälkommen i sommar att kasta loss med SU Pelikanen som ligger här på Söder och kajkar. Jag hoppas att hon mår bra nu när det är minusgrader ute. Ola, är du nöjd med dagens avsnitt?
Jag tycker jag har lärt mig jättemycket av Leos här, så jag tackar för detta.
Jag har lärt mig också.
Ja, vad roligt. Alla är glada och nöjda. Och vi ska tacka Per så hemskt mycket på Beppo som sponsrar oss med studio här. Han vinkar till alla lyssnare. Med det så tackar vi så hemskt mycket för idag och ja, hej då!
Du har lyssnat på En svensk tiger, en podcast om modern historia med Ola Larsmo och Henrik Arnstad.